Magnus Råsman läser Glöm det ur romanerna om Patrick Melrose av Edward St. Aubyn.
Kapitel 1. Halv åtta på morgonen gick Yvette vägen fram till huset och bar på tvätten som hon strukit kvällen före. Ett svagt, klatschande ljud hördes från sandalen som hon knep fast med tårna så att den inte skulle ramla av. Och den trasiga remmen fick henne att vingla fram på det steniga och gropiga underlaget. På andra sidan muren, under raden av cypresser som växte längs infarten, såg hon doktorn stå i trädgården. I sin blå morgonrock och redan iförd mörka glasögon, trots att septembersolen ännu inte hunnit över kalkstensberget, riktade han en kraftig vattenstråle från slangen han höll i vänster hand mot en myrkolonn som ryckte fram över gruset vid hans fötter. Hans teknik var välprövad. Han lät de överlevande kravla fram över de våta stenarna och tillfälligt återfå sin värdighet innan han riktade det dånande vattnet mot dem igen. Med sin lediga hand tog han cigarren ur munnen och röken svävade upp genom de bruna och grå lockar som täckte den framskjutande pannan. Sen satte han tummen mot vattenstrålen så att den smalnade av, varvid han med större kraft kunde angripa en myra som han bestämt sig för att tillintetgöra. När väl Yvette hade passerat fikonträdet kunde hon slinka in i huset utan att Dr. Melrose visste att hon kommit. Hans vana var dock att ropa på henne utan att titta upp precis när hon trodde att hon kommit i säkerhet bakom trädet. Igår hade han pratat med henne så länge att hon blev alldeles matt i armarna, men inte så länge att hon riskerade att tappa lakanen. Sådant kunde han bedöma med stor precision. Han hade börjat med att fråga vad hon trodde om mistralen, med överdriven respekt för hennes infödda kunskap om Provence. Vid den punkt då han hade vänligheten att visa intresse för hennes sons anställning på varvet hade smärtan spridit sig till axlarna och börjat skjuta pilar upp i nacken. Hon hade varit fast besluten att stå emot, även när han frågade om makens onda rygg och huruvida den hindrade honom från att köra traktorn under skörden. Idag ropade han inte sitt bonjour, cher Yvette, som var prologen till månarnas omsorgsfulla pratstunder, och hon böjde sig under fikonträdets låga grenar för att komma in i huset. Här går den, som var Yvettes namn för det som familjen Melrose kallade en gammal bondgård, var byggd på en sluttning så att infarten svängde in i jämnhöjd med husets övervåning. En bred trappa på ena sidan av huset ledde ner till en terrass framför salongen. En annan trappa löpte ut med andra sidan av huset ner till ett litet kapell som användes till att dölja soptunnorna. På vintern pålade vattnet nerför backen genom en serie dammar, men vid den här tiden på året hördes inget ljud från rännan bakom fikonträdet, och den täpptes till av mosade och spruckna fikon som sölade ner marken där de fallit. Yvette gick in i det mörka rummet där det var högt i tak och satte ner tvätten. Hon tände och började skilja handdukarna från lakanen och lakanen från bordsdukarna. Det fanns 10 höga linneskåp fulla med prydligt vikta sängkläder som inte längre användes. Ibland öppnade Yvette skåpen för att beundra den välbevarade kollektionen. En del av dukarna hade lagerkvistar och vindruvsklasar invävda på ett sätt som gjorde att de bara syntes när man höll dem i vissa vinklar. Hon brukade känna med fingret över monogrammen som var broderade på de släta vita lakanen och över blomsterkransarna kring bokstaven V i hörnet på servetterna. Bäst tyckte hon om enhörningen som stod ovanför ett band med utländska ord på några av de äldsta lakanen. Men de användes inte heller längre.